Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men om du säger någonting svalt och kyligt, eller nej?
Nej, det kommer jag inte göra.
Jag brukar börja de här med en liten presentation. Lisa Borg, tidigare Lisa Ankarman, är bland annat YouTuber, TV-personlighet, poddare, stylist och såklart influencer. Hon slog igenom i Topmodel 2014, men slog kanske igenom på lite bredare front 2019 när hon började styla artister och realitystjärnor på sin YouTube-kanal med hundratusentals tittare på varje video. Idag har hon cirka 195 000 följare på TikTok, 220 000 följare på Instagram, 180 000 följare på YouTube. Hon har nyligen renoverat en drömlägenhet, men just nu sitter hon i min lilla mörka, fuktskadade källare här och poddar. Lisa Borg!
Jäklar vad bra research du hade gjort.
Ja?
Det var en av de bättre faktiskt.
Är det så?
Ja.
Ja.
Wow, jag är imponerad.
Tack!
Jag önskar att alla skulle få en sån här presentation.
Just det, i alla sammanhang.
Ja. Liksom. För det är ju så himla... Så här, man får en boost.
Men det där var ju ganska torr beskrivningen då. Men vad skulle du själv säga att du gör?
Alltså jag skulle nästan vilja säga att jag driver en reklambyrå.
Mm.
För det är ju det som det är liksom. Jag har ju två heltidsanställda. Och sen så kommer det ju kunder till mig, alltså annonsörer. Vid olika märken som vill synas hos mig. Så egentligen den enda skillnaden att jag inte är en renodlad reklambyrå är ju att jag är alla... modeller och alla skådespelare.
Mm. Mm.
Men annars är det ju att vi gör ju de här kreativa idéerna, spelar in, klipper och skapar reklam helt enkelt. Så det är ju det som är grunden i hela bolaget.
Mm.
Men sen blir jag ganska ofta också bokad för att prata på scen inför olika marknadschefer för att prata om sociala medier och sånt. För att jag har varit med ett tag och tycker att det är kul.
Mm.
Och tycker man något är kul så blir man ofta ganska bra på det. Och jag är bra på det.
Mm. Ja. Härligt. Men ja, det var ju kul, eller rimligt såklart, perspektiv. Men jag har inte riktigt hört folk prata om det på det sättet.
Nej.
Så.
Alltså jag tänker att det är det lättaste sättet att förklara också för folk som kanske är lite äldre. Eller inte har så mycket erfarenhet. Men också folk som har, alltså det finns ju ett narrativ att... influencers inte gör så mycket. Att vi inte jobbar så mycket. Vi tar bild och så tjänar vi några hundratusen. Och så ser det ju verkligen inte ut. Alltså jag känner ingen som jobbar så mycket som mig och mina två tjejer i mitt bolag. Så då är det lätt tycker jag att översätta vårt jobb till att vi har en reklambyrå. Där vi sköter allt.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste är nog att jag får sån otrolig kreativ frihet.
Mm.
Både på liksom ett mikroperspektiv, alltså i de här olika samarbetena. Det kommer en kund som säger att vi har den här pengen, vi vill synas på TikTok och det är den här koden du ska få ut.
Mm.
Vad vill du göra?
Mm.
Det är ju så himla härligt. Men sen också i det stora perspektivet så finns det ju liksom inte någon limit för vill jag bli programledare kan jag bli det, känner jag. Jag har de kontakterna och jag har det liksom... folk vet vem jag är.
Mm.
Och det skapar ju möjligheter och ett privilegium att... få göra så himla mycket häftiga grejer.
Mm.
Bara så att vara med i Fångarna på fortet. Det var ju hur häftigt som helst. Alltså det trodde jag ju aldrig att jag skulle få göra.
Mm.
Så att det är ju... alltså möjligheterna måste jag säga. Sen är det ju så här... pengarna, för jag tjänar väldigt mycket pengar. Det är ju en bonus.
Mm.
Som är jätterolig. Men det är inte det som driver mig.
Det måste vara jättehärligt att känna att man kan göra... vad man vill liksom. Eller liksom ha goda chanser att få göra det man vill i alla fall.
Ja, och att jag känner att jag har valt ett spår i livet som jag är bra på.
Mm.
Och som jag är lycklig av.
Mm.
Det känns rätt i min magkänsla.
Mm.
Liksom hela den här branschen och mitt yrke helt enkelt.
Men om vi backar bandet lite grann.
Ja.
Hur kom du in i den här branschen från början?
Jag har väl alltid, det låter så klyschigt men man hör ju det ibland från folk. Men jag har alltid känt att jag... kommer göra någonting större, typ. Sen visste jag inte riktigt vad det skulle bli. Jag har aldrig haft så här skådespelardrömmar, jag har aldrig varit särskilt bra på att sjunga. Och influenceryrket fanns ju inte när vi var yngre. Så det var ju inget jag kunde drömma om. Men nu förstår jag när jag är här att det var ju det som var det perfekta för mig. För jag älskar att ge tips, jag tycker att jag är en bra förebild, jag är väldigt kreativ. Och gillar inte att göra samma sak. Alla liksom arbeten jag haft har jag mått dåligt på egentligen. För att det är på samma ställe och jag tycker att det känns som att jag står och stampar. Och då blir jag väldigt så... Ja, men det är inte kul helt enkelt. Så att jag, när jag var 24, 2014, då fick jag för mig att, men gud, jag kan ju faktiskt vara med på tv. och mina föräldrar, båda två var modeller när jag växte upp. Så jag sökte till toppmodell. Det kändes liksom inte läskigt för mig, även om jag kanske nu i efterhand så här, jag har ju, om man jämför med min syster till exempel, Sofie, som är 10 år yngre, hon jobbar liksom som modell för Armani. Hon har ju alla de här attributen som man då inom situationstecken ska ha som modell, som jag egentligen inte har. Jag är egentligen för kort och för liksom kurvig och var egentligen för gammal också. 24, då är du liksom, då ska du inte bli toppmodell liksom. Det ska du bli när du är 16 typ.
Okej, ja.
Så att jag sökte ändå med ett gott självförtroende och kom med.
Ja.
Och det var ju, jag minns när de ringde till mig från Meter tror jag det var, jag hade varit på casting. Det var vinter och att få det där samtalet som liksom öppnade den där dörren från att så här, jag jobbade som make-up-artist på Make-up Store och älskade det. Men plötsligt så ringer ett produktionsbolag och sa att du ska vara med i toppmodell. Och jag bara la mig ner liksom på marken i snön vid en busshållplats. och bara, vad fan är det som händer? Den där känslan när så här, livet ställs på sin ända på något sätt.
Ja, just det. Sliding door-moment.
Ja, liksom. Men gud, jag får nästan rysningar nu när jag tänker på det. Och sen så var det ju absolut inte som jag hade tänkt mig. Nej. Jag hade aldrig gjort tv. Och jag var väldigt ung. Sociala medier var absolut inte stort. Det känns som att man var väldigt mycket i sin bubbla. Man hade inte så mycket information om hur kändislivet var. Eller hur det var att spela in tv och sådär. Jag hade i alla fall verkligen inte det. Så att min första största chock var att synka. Som ju är de här intervjuerna. därför att då blir man ju så pass styrd. Jag har ju varit naiv då innan och trott att men där får man sitta och säga det man som kommer från ens hjärta. Liksom. Som alltid har varit så viktigt för mig att vara ärlig. Och det är viktigt för mig att folk förstår att jag är en snäll person. Och sådär. Sånt har jag jobbat med jättemycket när jag blivit äldre. Att alla måste inte fatta att jag faktiskt är nice, liksom. men i den åldern så kämpade jag väldigt mycket med det. Så
att det var viktigt, liksom.
Ja, verkligen. Så att då sitta med någon som intervjuar en som verkligen vill få ur en så här, vem tycker du är sämst? Vilken är din största konkurrent? Vem hade kunnat gjort den där shooten bättre? Jag minns att jag satt i 45 minuter och var helt chockad och bara försökte svara med mitt liksom glada jag. Och de bara försökte dra mig hela tiden åt olika håll. Och jag bara gick in på toan efteråt och bara grät, alltså, så länge.
De försökte styra in det på att säga något taskigt eller drama.
Ja, och så är det. Jag har gjort jättemycket tv efter det. Och fattar nu också hur jag ska spela med i deras spel. För de vill ju få ur mig innehåll som de vill ha med. Och det måste inte alltid vara något elakt. Men det behöver ju vara något uppskruvat. Så att när jag fattade det efter jag fick lite mer erfarenhet av tv och gjorde mina egna, ja men där på YouTube och sådär, vad som verkligen fungerar, då kunde jag liksom driva bort från det där negativa som jag verkligen inte vill ha. I mitt liv eller i mina medier. För det är väldigt långt bort från hur jag är.
Så det var inte som du trodde riktigt. Det var en ny värld. Men och vad hände?
Jag var med i 4 avsnitt. Så att inte bra och inte dåligt. Eller vad man ska säga. Det var verkligen en så här avgörande stund när jag åkte ut. För då kom Jonas Hallberg fram till mig. Stylist. Killen som var programledare då. Och tog tag i mina axlar och sa. Vet du Lisa, den här resan slutar för dig här. Men jag träffar så många människor och du har något alldeles speciellt. Så du måste fortsätta kämpa. Du hör hemma i den här världen. Liksom. Och då menar han inte bara modellvärlden utan så här, på tv eller så. Så han bekräftade, en person som jag såg upp till och som har lyckats, bekräftade det som jag alltid har känt. Och det gjorde jättemycket för mig. Så jag tjatade på TV3. Alltså, jag tror säkert jag skickade 10 mejl som jag inte fick svar på. Att jag skulle få en podcast som skulle heta Modellpodden.
Okej. Okay.
Och det drivet kom ju från det som Jonas sa till mig. Ja. För jag tänkte, okej, men vad ska jag göra nu? Jag kommer inte vara med i så många avsnitt. Jag kommer inte få så mycket följare på Instagram av det här. För att jag kommer inte hinna bli en liksom, profil i det här programmet. Och då hade poddar precis kommit. Det fanns inte poddplattformar. Men man kunde lyssna på Alex och Sigge typ på, inte fan vet jag. Man gick in på typ Aftonbladet. Jag vet inte vart, det var inte det, men något liknande. Så då sa jag till dem till slut när de svarade, då bara nej, nu räcker det, vi kommer inte göra det här.
Hej Lisa.
Då sa jag, men okej, jag köper all utrustning, jag klipper och jag publicerar det. Ni behöver inte göra någonting liksom. Mm. Då fixade de tv3.se/modellpodden. Mm. Så jag fick min egen domän som också då var väldigt stort. Eftersom sociala medier inte var stort, så var fortfarande hemsidor var ju skitstort. Mm. Blogga var jättestort och sådär. Så det där blev min så här poddhemsida. Där jag intervjuade de som hade åkt ut. Så jag hade ett sånt eftersnacksprogram varje vecka.
Jaha, det var kopplat till, just det.
Exakt, så jag tog in gäster och så. Mm. Och den gick jättebra, den podden. Kul. Just för att det fanns så få, troligtvis. Men också Toppmodel var ett jättestort program.
Jaha, men förlåt. Men då släppte du avsnitten parallellt med att serien gick på tv.
Exakt.
För du visste att du hade åkt ut.
Ja, just det. Så jag började ju tjata på dem då ett halvår innan det här skulle sändas. Så att säga. Men jag ska göra eftersnacksprogrammet. Jag kommer bjuda in dem som åker ut. Folk kommer vara intresserade av att höra hur de mådde där. Och hur det kändes att åka ut och sådär. Mm. Så till slut fick jag göra det. Och det gick jättebra. Och det var det som var min första, skulle jag säga, boom, liksom, av att så här, folk kände igen mig på stan och bara, jag lyssnar på podden, det är så himla bra och sånt. Och det fanns inte så mycket sådana eftersnacksprogram heller, så det var ganska nytt. Och nu är det ju så himla mycket folk reagerar på YouTube och sånt, det finns ju ett intresse av det där att få, vad hände sen, helt enkelt. Så det gjorde jag, och det är jag jättestolt över att jag tjatade mig till. Och jag tycker att man ska tjata om man är säker på att man är rätt person för jobbet. Mm. Alltså om man känner så här, det här skulle jag göra väldigt, väldigt bra. Mm. Inte tjata för att någon annan ska lära en. Eller någon annan ska. Men jag kände bara så här, jag har de här färdigheterna. Jag vet att jag kommer göra det här bra. Och då blev det ju väldigt bra.
Mm. Ja, vad kul.
Ja.
Men var det första, liksom, vad säger man, offentliga produktionen som du gjorde då? Förutom tv-programmet?
Ja, precis. Först var det ju Toppmodel då. Mm. Sen så parallellt med det så släppte jag modellpodden. Så det var 10 avsnitt bara av podden som gick då varje vecka under säsongen. Mm. Och sen när den podden och säsongen var slut, så fick jag förfrågan att vara med i ett program som heter Jagad av hundar. Som också Meter gjorde. Som är en historia för sig. Jag åkte till Litauen spelade in mitt i natten med bara massa kameror uppsatta i hela skogen, och så var det bara en skräckvärld.
Jaha. Alltså det var, man var verkligen jagad av hundar.
Ja. Och vi hade ögonbindel och vi blev tvingade ner på knä. Alltså det var helt vidrigt. Men det blev ju också så här, det kändes som att det kom så mycket grejer av att vara in, alltså är man, det är på något sätt, har man fått in foten i den här medievärlden och man har ett driv och pratar med folk och sånt, då är det som att man får så mycket chanser då ju. Mm. Men efter Jagad av hundar, så, och det var också 2014, då var det väldigt tyst. Egentligen. Mm. Jag tjänade inte, alltså, jag kanske tjänade 10 000 i månaden eller någonting. Mm. Och det gjorde jag mellan 2014 och 2018-19. Mm. Alltså jag bodde i en lägenhet som kostade 2 000 kronor. Mm. Gick upp varje morgon, bloggade, fotade. Du vet, jag tyckte att jag levde det bästa livet. Alltså jag kunde inte fatta att jag kan tjäna 10 000 spänn på att så här, göra blogginlägg. Alltså så, då var jag den där influencern som folk tror att influencers är nu. Alltså så här, jag tog bilder. Och så här. Men det var ju också ett helt annat klimat. Ja, då var det verkligen selfies. Och så fick man bara 10 000 likes.
På, men nu pratar vi om en blogg här ju.
Ja.
Kan du berätta mer om den?
Men blogga gjorde jag i jättemånga år. Den låg liksom parallellt hela tiden. Det gjorde jag innan Toppmodel också.
Okej, ja.
Bloggade på Finest, om du minns.
Ja, just det.
Ja. Delade ut något pris på Finest Awards. Det var lite sådana här små grejer, men det lossnade aldrig.
Nej, okay.
Så att i 4 år, lite drygt, så grindade jag något så fruktansvärt. Mm. Alltså, jag jobbar hårt nu, men nu jobbar jag ju också hårt för att få ut någonting. Och för att tjäna pengar, för att få göra alla de här härliga, roliga grejerna. Mm. Då jobbade jag nästan för inget.
Ja, just det.
Men med det här drivet att jag vet att snart kommer det hända mig.
Ja.
Det hade jag hela tiden.
Just det. Men okej, men då är du ändå 25 år runt där.
Jag är ju mycket äldre.
Ja, till och med så.
Alltså, 2014 är jag ju 24.
Mm, just det.
Så att jag är ju 28 2018.
Ja.
Och 29 när min YouTube sprängs.
Just det.
Så att det tog ju lång tid för mig. Och det är jag också väldigt, väldigt glad för.
Mm.
Att hunnit liksom jobba upp det här självförtroendet, självkänslan, veta vem jag är. För att det är hårt klimat alltså. Mm. Mycket hat att ta. Man blir bjuden på det där men inte på det där. Mm. Är det för att jag inte är tillräckligt värdefull? Alltså du vet, sånt där är ju hela tiden.
Mm.
Så det är jag faktiskt väldigt, väldigt glad för.
Du hade en blogg.
Ja.
Som, den var inte så stor då, förstår jag det som.
Nej, vad kan jag haft? Kanske 1000 läsare per dag.
Okej, okay, men det är väl ändå mycket.
Ja, absolut. Men alltså jag gick, som sagt, jag gick runt, gjorde jag knappt. Men jag hade mina 10 000, då var jag jätteglad för. Ja. Det var så jäkla häftigt att fakturera och liksom göra de här bloggen. Alltså jag kunde göra ett samarbete för 300 kronor. Du vet?
Mm, ja.
Så jag jobbade ju mycket, men för inget på något sätt.
Jag hittade en länk på någon sån här bloggportal. Är det här beskrivningen av den bloggen du hade då?
Ja.
Du får se om det är rätt.
Utan tvekan.
Hej, jag heter Lisa. Jag kan inte sjunga, men jag är kungarnas kung på dansa och sminka. Jag är dessutom högljudd, sambo med mina tre bästa vänner. Inte rädd för att vara ful, inte dyngsnygg heller för den delen. Jag jobbar som make-up-artist, dansa på elitnivå och har ett öga för styling. Välkomna till mitt lag.
Ja.
Det var den.
Det var den.
Härligt.
Ja, ja men, och så, men och det där var ju, vad ska man säga? Trots att det var jobbigt och jag kämpade mycket så kändes det självklart. Och jag känner inte att jag hade ett annat alternativ. Mm. Jag gjorde vissa så här, åkte typ och demade någon Nivea-kräm på Åhléns i Göteborg. Mm. Ja, men du vet, så här, för om jag har den här smink- och hudutbildningen i ryggen liksom, som jag gjorde när jag slutade gymnasiet. Mm. Så jag kunde göra lite sådana extra jobb, men det har ju aldrig varit liksom, det jag har brunnit för. Och så har man svartat lite liksom, bröllopssminkningar och sådär på sommaren så att man hade råd att resa till Rådos eller något. Det svåra också, det jag tror många gör fel när man vill bli influencer, är att man gör som alla andra.
Ja.
Och det gjorde ju jag med.
Ja.
Förut, alltså min personlighet ändrade jag aldrig. Mm. Men innehållet var verkligen så här, prova amerikanskt godis på YouTube. Mm. Alltså du vet, som alla gjorde då.
Mm.
Och det är klart att jag inte blir stor då. För att det finns redan de som har gjort det länge. Mm. Och folk som var bättre på det man gör. För jag brann inte för det. Och det ser folk i ögonen.
Mm.
Alltså om man kollar på en person som inte brinner för det den gör, då swipar man ju bort.
Mm.
Så att jag började styla 2019, det var bara en supertillfällighet.
Mm.
Jag gjorde ett samarbete, jag tror att det var för Junkyard.
Mm.
Vad kan jag ha fått då? 800 spänn eller något. som jag döpte till stylar mig själv. Eller något sånt där.
Mm.
Istället för haul. Så döpte jag den till att jag stylade.
Mm.
Och då fick jag några kommentarer. Bara så här, kan inte du styla den här? Kan inte du styla den här? Och då bara, jo, det vore ju kul. Och jag gör ändå inför varje förfest med alla på hela festen.
Ja.
Liksom, och har alltid kul med kläder och sånt. Mm. Så jag hör av mig då till en mikroinfluencer som heter Moa Eriksson. Som har en liksom jättevacker, volumös, plus-size-kropp. Mm. Och det syntes inte heller så mycket på den tiden.
Just det.
Så att jag stylade henne. Och då fick den videon typ så här 10 000 views. Och jag bara så här, oh my god, det här. Mm. Och du vet, mycket kommentarer. Mm. Folk som skrev att det var fint eller fult. Eller jag borde gjort sådär. Mm. Jag märkte att så här finns det en buzz.
Mm.
Och det sålde bra. Så att jag började få mer pengar.
Det sålde?
Det sålde bra, alltså kläderna.
Ja, just det.
Mm. Ja. Så då såg jag ju så här, gud, jag kan ju tjäna pengar från företag som vill betala mig och skicka kläder. Och sen så kan jag dessutom ta in en känd person som gör reklam för den här videon.
Mm.
Och då så bara såg jag, du vet, stjärnorna stod bara helt så här, what the fuck har jag kommit på nu?
Mm.
Det kändes verkligen så. Så att då, bara någon vecka efter så hade Johanna Öholm lagt upp en story. Eller om det kan ha varit en vlogg på hennes YouTube också. Där hon hade tre halsband och sa till sin dåvarande kille Gustav. Jag har så här för Lisa har sagt att man ska ha så här. Och jag bara, okej. Okay. Så jag hörde av mig till henne.
Ja.
Och sa, för jag fattade att hon kollade. Ja. Och att hon tydligen blev inspirerad.
Mm.
Och hon var ju alltså, the biggest of the biggest då. Mm. Verkligen. Hon liksom hängde med Jocke Boy. Alltså hela det gänget var ju så otroligt kreddiga då.
Ja.
Och hon bara, ja du får komma till TV4. Jag har mitt management där, du vet. Mm. Jag bara, oh my god. Det kändes igen som en sån här, när jag la mig i snön.
Mm.
Du vet. Så, för liksom, jag bara tänkte, men gud, hur mycket views ska det bli nu då, när jag ska ställa Johanna?
Ja.
Och då minns jag att Chiquelle ville göra ett samarbete. Jag hade inte samarbetat med dem förut. Jag tror till och med att jag kanske inte ens tog betalt. Jag tror bara att jag var så här: kan jag plocka kläder av er? Jag ska göra det här, vet jag. Jag var så rädd att det inte skulle bli av. Fick jag smycken av Europen, minns jag. Och så stylade jag henne. Och hon blev jättenöjd. Och jag tror den videon fick över 100 000 på typ en dag. Och då hade jag ju plötsligt en spelplan där jag kunde välja i princip vem som helst.
Ja. För då var det, ja just det, det var proof of concept liksom.
Ja, alltså jag kan ju säga då till andra, alltså jag har ställt Johanna, vill du göra det här? Du kommer synas för så här många. Då blev det ju att artister ville vara med och prata om sin musik. Influencers ville ju vara med bara i att liksom länka dem. Så plötsligt så blev det bara, det var en guldgruva. både ekonomiskt men också i och med det målet som jag hade. Och jag har inte stylat nu på jättelänge, alltså över ett år eller om det är två. Och liksom, så fort jag går ut så säger ju folk, jag älskar dina stylingvideos. Så att det är ju det som gjorde mig i mediebranschen, 100%.
Vad coolt, men då innan du knäckte den här koden, såg stjärnorna på bilden. Hur stor på YouTube var du då?
Och, nej men liksom, inte alls.
Vad fick du för visningar då ungefär?
Kanske 2000, någonting. Och det kom ju då från mina följare på Instagram som kanske var... Det är så svårt att komma ihåg, men säg att jag hade 10 000 då, följare på Instagram.
Och de i sin tur kanske kom från då både Toppmodell och bloggen.
Och bloggen och modellpodden.
Just det.
Så att jag hade ju mina så här som hade blivit då lite kär i mig från när jag var med på tv. Jag tyckte att jag var en härlig prick och rolig, och sen så från podden. Så att det räckte ju att 10% av dem kollade på mina videos för att jag skulle få typ 1000, 2000. Men det, jag vill ju inte ha 2000 views.
Att vara med på tv i en stor produktion, det är ju ändå liksom ganska stort. Jag vet inte vad det var för tittarsiffror eller så här, men oavsett det så är det ju liksom...
Jo, men på den tiden så var det ju, det var ju inte alls det här att man kollade på TikTok eller sådär, så att folk kollade ju på de programmen som var. Det var ju på den tiden när Paradise Hotel var jättestort, när Samir och de där var med.
Just det.
Och folk blev bara jättekända. Bara man liksom satte sin fot på tv ungefär.
Ja, men sen gå från det till att liksom harva för 1500 visningar liksom.
Ja.
Då krävs det lite pannben för att köra på.
Ja, men det har jag. Men det har jag är ju också skitdålig och lat på saker som jag säkert borde göra, men som jag inte vill. Så att det är inte att jag är så här, jag klarar allt och det är liksom... Men om jag verkligen vill göra något, då vet jag att jag klarar det.
Men när du hittade det här stylingkonceptet då? Hittar du något framgångsrecept efter succén med stylingvideorna?
Ett framgångsrecept som ju var jättestort inom det här är ju att ha med sig andra i sina medier. Att det ger ju dubbel intresse. Om jag har med då Therese Lindgren som var med en gång och blev stylad till exempel, då vill ju folk se henne och mig. För det blir ju dubbla. Hon drog ju mer än mig, men du fattar. Så det är ju ett framgångsrecept. Ett annat framgångsrecept är ju att göra reklam för sånt som folk alltid vill ha, som till exempel kläder. Det går ju aldrig ur tiden att göra reklam för kläder. Sen är det klart att från den tiden när jag gjorde det här så har det ju blivit en mycket mer fokus på klimat och second hand och sådär. Och det började komma i slutet också att man blev mer medveten, och det är ju superviktigt. Och då gjorde jag också mer samarbete när jag till exempel gjorde om kläder eller sådär.
Och vad hände sen då?
Ja, vad hände sen?
för det här var 2019 ungefär.
Ja.
Och då hade ju liksom Instagram hade ju blivit mycket större än vad det var från början. TikTok hade väl nästan kommit?
TikTok hade jag inte. Det skaffade jag bara för typ ett år sedan.
Okej, ja.
Jag var verkligen sen. Ja. För att man är äldre. Det känns som att många i branschen som är i våran ålder har inte ens skaffat TikTok. De tycker bara det är svårt och konstigt och sådär. Det tyckte jag med, men... men i och med YouTuben så blev ju min Instagram jättestor också. Så jag kunde ju göra samarbeten där. Så att det var ju verkligen YouTuben som drog in tittare på min Instagram.
Just det.
Eller följare då. Så fort jag lade upp en video så du bara tickade ju. Liksom, jag kunde inte ha på notiser, för då bara dog i telefonen. Liksom. Så att jag fick ju mitt det här också. Jag var ju ledsen att jag hade åkt ut så tidigt från Toppmodell. Jag åkte hem och färgade håret och var knäckt. Liksom. Jag skulle ju bli superkändis. Och så blev det inte så. Så att det var som att absolut att det kom senare, men plötsligt så fick jag det som jag hade väntat på, som jag visste skulle komma, men det kom då i mina egna kanaler istället. Att varje gång jag lade upp någonting så blev det här stora, folk hörde av sig till mig. Vet folk jag har sett på tv, jag har ju alltid varit en sån jäkla reality junkie. Alltså jag ser allt från alla länder typ. Så plötsligt började folk som jag har sett på tv höra av sig till mig och bara så här, märkte att de var nervösa när de kom hem till mig och bara, det var så... otroligt speciell känsla som jag verkligen uppskattade. Inte att folk var nervösa runt mig såklart, men att bara så här, nu är fan jag, I made it. Så var det ju. Sån känsla var det verkligen.
Coolt.
Ja.
Men vad la du upp på Instagram då?
Jättemycket outfitbilder.
Ja, ja.
Men också eftersom man kunde lägga upp på story och man la ju inte upp videos. Alltså det fanns ju inte reels och sådär. Det var ju verkligen bilder. Så det var ju bilder på mina outfits och mina gäster var det ju mycket också. Vi tog alltid en bild och upp på Instagram att på torsdag kommer det här upp. Mm. Och sen också en trailer då från, den var i och för sig video.
Mm.
Från YouTube-videon la jag alltid upp också, som ju blev jättepopulärt.
Men så det du gjorde på YouTube då, hade det som regel, var det någon gäst med då?
Alltid.
Ja, alltid.
Ja. Mm. Om jag inte, alltså det kan ju hända att jag på sommaren var i Marbella och vloggade liksom. Men det fick ju aldrig de viewsen som när jag stylade. Nej. Det var ju det som, det spelade ju ingen roll vad jag la upp, så fick jag mellan 100 och 300 000 views liksom. Mm. Alltså i stylingen då.
Mm. Mm.
Och det spelade knappt roll vad jag hade för gäst heller. Folk var bara intresserade av att höra vad gästerna hade att säga. Men också tror jag, hur ska jag klä de här personerna?
Mm.
Jag har alltid haft en ganska utstickande stil och fått höra det mycket i skolan och sådär, men ändå liksom hållit kvar vid det för att det känns rätt för mig.
Mm.
Och det har ju också skapat, tror jag, att folk, många tycker att det jag gör är ganska dåligt.
Mm.
Och det skapar ju att man vill kolla. Mm. Nästan mer än om jag hade varit, alltså, i alla till lags då.
Just det.
Så att det var ju väldigt mycket så, ja, men Lisa, hon är så dålig på att styla, det är liksom, du skulle inte gjort sådär, det är för mycket färg, det är för mycket lager på lager och sådär. Men det har jag alltid bara sett som något väldigt positivt. För jag har förstått att det är det som gör att jag också får väldigt mycket views. Och jag ser ju också hur mycket det sålde. Så att för mig gör det inte så mycket heller om 20 stycken skriver att jag är sämst.
Nej.
Om jag liksom säljer för 500 000 på en video.
Nej, exakt. Så.
Och samarbetspartnerna var ju väldigt glada.
Ja. Men menar du att du såg att det var en fördel att provocera lite? Så du kanske liksom...
Alltså jag provocerar inte med mening.
Nej, nej, nej.
Jag är bara autentisk till min egen stil. Och ofta så kunde jag klä på kläder på en person som den kanske inte riktigt egentligen passade i det.
Mm.
Utan jag ville också utmana den.
Just det.
För det är ingen tatueringsstudio jag har liksom. Det är bara så att vi ska sätta på oss kläder. Det är bara kul.
Mm.
Och det var också det jag ville inspirera med. Och som jag gör väldigt mycket också privat. Att inspirera andra, mina kompisar, min familj och sånt. Att bara så här, gör det du tycker är kul. Det spelar ingen roll vad folk tycker. Alltså så. Det har jag väldigt naturligt i mig.
Mm.
Och jag tror det också blev en stor grej i mina videos, att folk blev inspirerade av så här, shit, Lisa vågar göra det här med den här stora kändisen.
Mm.
Fast det är så många som inte tycker att det är bra.
Mm.
Och jag tror att det är anledningen till att ingen har tagit heller upp det här efter mig. För att jag menar, konceptet är ju fritt.
Mm.
Varför har ingen gjort det? Jo, för att det är så fruktansvärt läskigt.
Nu är du ju också stor på TikTok.
Ja.
Berätta om när du började med den plattformen.
Det var också en resa med mycket tårar, fy fan. Ja, vad ska jag börja? Alltså jag fattade ju att TikTok höll på att bli jättestort. Och jag märkte ju att Instagram gick ner i views. Mm. Därför att folk lämnar plattformen och byter liksom. Man vill ju inte heller bli av med de unga. För det är de som ska växa upp och fortsätta följa en sen. Så det var ju som att jag och väldigt många andra i våran bransch blir tvingade nästan att byta arbetsplats.
Mm.
Och lära oss ett nytt sätt att jobba. För det är ett helt annat bildspråk. Helt annat, alltså du vet så här, emojisarna betyder andra saker än vad jag någonsin kunde tro.
Mm.
Så att jag la typ ett halvår för ungefär ett år sedan på att lära mig vad lägger andra upp som är lik mig. Influencers i UK eller USA eller sådär.
Vad gjorde du då konkret? Du
kollade, scrollade. Ja, ja. Scrolla och scrolla och scrolla.
Ja.
Och försökte lägga ut grejer ibland. Vissa saker gick jättebra, vissa, alltså för att folk ju ändå kände igen mig. Liksom. Mm. Men också mycket så här, hån kring att jag är för gammal för plattformen. Jag upplevde det som ganska cringe. För att jag kände inte igen hur jag skulle göra. Hur gör man en övergång på det sättet man ska göra på TikTok?
Mm.
Vad skriver man?
Mm.
Vad betyder de här pilarna till höger? som man lägger efter varandra. Jag visste ingenting.
Mm.
Utan jag bara provade mig fram. Och det är väldigt läskigt att prova sig fram när man redan är ett känt namn. Mm. Och det är jag också väldigt glad för att jag fick de här 4 åren faktiskt. Innan jag liksom blev ett namn i medievärlden. För att jag fick prova mig fram. Lära mig redigera bilder och liksom lära mig vad som fungerade.
Mm.
För annars, jag tycker så synd om många realitystjärnor som blir väldigt stora över en säsong av någonting. Och sen ska de inför allas ögon lära sig att bli en influencer. Det är skitpinsamt.
Mm.
alltså det är verkligen det.
Ja.
Vem är jag när jag pratar framför kameran? allt det där måste de göra inför då tusentals människor.
Verkligen, jag tänkte på det. Och det är ju läskigt för dem som är med i Paradise Hotel eller Ex on the Beach och sånt där. Men de är ändå lite så här, de vill ju ta plats på ett sätt, ofta. Men typ de här som var med i Gift vid första ögonkastet, eller så, de är ju inte Det är inte givet.
Fast de gillar rampljuset, annars hade de inte sökt det där sjuka konceptet.
Nej, men det känns ändå inte som att de är sådana linslusar på samma sätt liksom.
Nej,
och nu den här veckan så får ju de liksom så här 10 000-tals, kanske 50 000, ja, följare liksom.
Det jag tror de blir mest chockade över är ju hatet. Mm. Och det är ju det svåraste att vänja sig vid.
Mm.
Jag minns redan innan jag skulle vara med i Toppmodell så fanns det en flashback-tråd om mig.
Mm.
Om jag var född som man, att jag var äcklig och ful. Alltså det var helt otroliga sjuka saker att läsa. Jag kommer ihåg att jag satt själv inne i min dåvarande pojkvänns rum. Han var på jobbet. För jag sökte och googlade mig själv eller vad jag kan ha gjort. Det kom i alla fall upp på något sätt. Och jag bara, du vet, jag fick inte panikångestattack, men det kändes som att jag satt på ett torg där ingen annan var, utan alla stod bara i fönster runt om och bara pekade och skrek att jag var ful och dålig. Alltså det var sån chock att få den där, man kände sig mobbad. Liksom, och så svårt att få perspektiv hur många det är. Yeah. Det känns ju som att det är alla.
Ja.
Men så är det liksom 10 stycken på Flashback som har skrivit till varandra. Men det var väldigt mycket att ta, och det tror jag är det absolut jobbigaste. Jag märker ju det typ på de här som varit med i Robinson nu, den säsongen senaste blev ju väldigt stor, och de är på TikTok, ser jag, och det är väldigt mycket videos kring så här: hur kan ni skicka så här mycket hat, varför säger ni så här om mig och sådär, att man första tiden man är i sociala medier när man får hat så försöker man ju stånga ifrån tills man förstår att det spelar ingen roll vad jag säger.
Mm.
De här människorna kommer alltid att göra så här och säga så här.
Mm.
Självklart, alltså jag tycker det är jättefint att inspirera, att vara snäll såklart. Det är skitviktigt. Men jag kan märka att det kommer från en desperation av att de känner sig ledsna.
Mm.
Och det kan nästan skapa ännu mer att det triggar folk att de är elaka och sådär.
Mm.
Så det tror jag är skittufft för många. Jag har bra kontakt med många som har varit med i reality, och många blir deprimerade. Så de pallar inte trycket.
Nej.
Att både bli igenkänd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
And alla drar i dem, både liksom i verkliga livet och online, och sen allt hat.
Mm. Det går för fort då.
Det går för fort.
Då är det bättre att växa in i det liksom, under lång
tid.
Ja,
jag tror det.
Ja.
Lära sig att bli hatad.
Ja, successivt.
Ja. Nej, men alla influencers, vi är ju hatade på vår arbetsplats. Så är det bara.
Mm.
Så att man måste ha thick skin och stå för det man säger och gör.
Mm.
Att inte så här göra saker för views.
Mm.
För gör man något för views, för att provocera till exempel, och sen blir hatad för det, då är det så här, nej men det var inte jag, eller så här, jag menade inte så.
Mm.
Men om man hela tiden är autentisk, och då, det har kommit grodor i min mun med såklart på alla de här åren, då är det i alla fall lättare att förklara vart det kommer ifrån.
Men du lärde dig till slut, du hittade ett sätt att göra TikTok ändå.
Ja, det gjorde jag.
Vad var det för sätt?
Jag är väl ganska, så jag tror att jag är ganska naturlig framför kameran.
Mm.
Så att hittar jag först så här, hur gör man på TikTok?
Mm.
Vad är rätt, vad är fel? Utifrån det, vad gör jag på TikTok?
Mm.
Och där hade jag ju bananskal i och med att folk som kom in på mig, aha, där är hon som stylar på YouTube, för jag följer.
Mm.
Så att det var inte, där var det mycket lättare för mig än det första steget på YouTube när jag försökte ju äta amerikansk godis och göra Q&As om ett liv som ingen brydde sig om.
Mm.
Nu kunde jag ju verkligen göra en Q&A till exempel på TikTok, eller sätta på min festivaloutfit, eller visa min inredning eller någonting, så just ville det. Folk se det, för folk ville se mig.
Just det, men var det så, du hade lätt att få följare där för att de kände igen dig?
Ja, det skulle jag säga.
Okay.
Kände igen mig, och att jag la väldigt mycket tid på att lära mig vad man gör. Man ser ju många millennials som försöker, och det gör ont i mig. Både, jag känner ju både självhat, för jag vet att det har varit jag för typ ett år sedan. Men också att jag tycker det var så jävla synd om folk som är där nu. För jag vet hur jobbigt det var. Och,
som gör fel då, helt enkelt.
Lägger ja, upp, men så här, hur ska jag förklara? Alltså det är fel slags språk. För det första på YouTube ska man, eller på TikTok ska man inte säga så här, förklara vad man ska göra hela tiden. Man ska bara göra. Och alla vi som kommer från YouTube och Instagram, vi är så vana att prata och förklara så fruktansvärt mycket.
Hej, då idag ska jag göra
exakt,
det här.
Exakt, säger du hej så blir du bortsvept. Ja, ja. Alltså, så att, ja, nej. Och också så här, göra en trend typ, som de unga gör ju på skolgården som ingenting, och det ser skitcoolt ut. Och så ska jag stå hemma och dansa eller göra någon, liksom, mima till något. Och så blev det bara inte rätt.
Nej.
Helt enkelt. Och det syns ju på viewsen, och det känns dåligt i kroppen också. Men nu har jag verkligen hittat, alltså det som sprängde liksom taket på TikTok för mig var ju när jag och Henrik började göra de här norska och svenska videoserna. Och det var ju skitkul. Men det är ju liksom inte det som varken jag eller Henrik vill hålla på med. Utan det gjorde vi mycket för att det gav views och liksom... Såklart vi också skrattade och tyckte det var roligt.
Det är att du frågar honom hur man gör i Norge, hur man säger i Norge, ja, hur man firar en högtid i Norge.
Vad heter snabela? Alfakrull. Ja. Och så skrattar jag.
Typ. Ja, det är kul.
Ja, det är skitkul. Och det, vet, flera videos fick flera miljoner views. Ja. Det var liksom, och vi la upp varje dag båda två. Så nu har vi en stadig grund på TikTok. Så att det känns skönt, för då kommer man också överleva sociala medier i några år till. När Instagram försvinner och blir typ Facebook eller vad det kommer bli.
Ja, precis. Men gör du liksom originalinnehåll till TikTok då? För det där är inte liksom gjort för någon annan plattform också, gissar jag.
Nej, precis. Jag gör väldigt mycket till bara TikTok. Men jag kan också vara generös och lägga upp allt på till exempel som Reel, TikTok och på Snap till exempel. För Snap är jag också ganska stor på.
Okay.
Hur det gick till vet jag faktiskt inte ens. Jag tror att det är många år sedan. Att det är i samma veva som jag blir stor på YouTube, så har jag en Snap som ligger länkad i alltid på mina YouTube-videos. Men jag fattade inte hur man kunde kolla hur många som följde den. Så när jag kollade för bara kanske ett halvår sedan, för att jag hade haft en vilande, jag har inte hållit på med Snap på jättemånga år. Ja, det var jag, så var det ju, just det. Jag och mitt ex gjorde slut. Då behöver jag Snap. Och då när jag gick in så såg jag, fan, jag har ju 80 000 följare.
Aha,
här.
Oj,
det bara ligger en liksom följarskara här som ligger vilande. Så nu är jag ganska mycket samarbeten på Snap.
Jaha, också. Men hur då?
Ja, men alltså som en haul. Alltså man kan ju länka på Snap.
Ja, men gör du det som stories eller som spotlight?
Nej, som stories. Jag har aldrig, jag har aldrig tagit betalt för spotlight.
Nej. Ja, Snapchat är konstigt tycker jag. Eller jag har aldrig fattat det förrän nu nyligen då.
Det är svinstort.
Ja.
Alltså det är helt sjukt bland de unga. Det är, liksom, det är typ lika snabbt växande som TikTok.
Ja.
Alltså det är verkligen, jag var på något event med Snapchat. Alltså de siffrorna som de presenterade där, det var så här biljon. Alltså du vet, bara, det var svindlande.
Men hur använder du Snapchat i veckorna då liksom?
Mycket faktiskt att jag lägger upp det jag lägger på story. För jag märker ju att det är olika folk som följer mig. Alltså på story på Instagram då, menar jag.
Ja.
Jag har olika slags följare. Jag ser ju det på statistiken. Mm. Så det är mycket yngre som följer mig på Snap.
Ja.
Så ofta lägger jag upp ganska lika.
Ja, okay.
Men jag försöker posta typ 10 snaps om dagen kanske. För att hålla mig levande där liksom.
Shit. Okej, okay, men för när man gör Insta-stories, det är ju ändå ganska mycket text och sånt där. Hur gör du då? Då publicerar du den två gånger. Skriver in text och omröstningar? Och...
Jag laddar bara ner och lägger upp samma.
Ah, det funkar.
Det hade säkert funkat bättre om jag inte hade gjort det.
Ja.
Men hellre att jag visar närvaro än att jag inte är där alls, tänker jag.
Okay.
Så att jag, mitt hjärta ligger inte på Snapchat. Liksom.
Nej.
Det gör det verkligen inte. Men det ligger på min to-do, så jag gör det varje dag.
To-do eller hjärta?
Jag försöker gå så mycket som möjligt på hjärta.
Ja.
Men man måste vara lite taktisk också.
Ja, man måste
strategiskt.
Ja. Okej, men så då lägger du upp... mycket stories på Instagram och på TikTok.
Mm.
Och så gör du original TikTok-videos.
Mm.
Som också kan
inte så mycket stories på TikTok, det händer. Men,
ja. Men liksom mest... vanliga TikTok-inlägg. Liksom.
Ja.
Och de hamnar också som Insta-reels.
Ibland. Inte, alltså kanske var femte, var tionde.
Okay.
Så inte så mycket.
Nej.
Jag lägger upp en TikTok om dagen. Jag lägger inte upp en reel om dagen.
Okay. Vad gör du varje dag?
Du får gå in och kolla. Ja. Nej, men det är allt möjligt. Alltså, jag gör allt från trender till att jag pratar om saker som jag är intresserad av. Det är mycket samarbeten. Mm. Ja, sådana här videos med jag och Henrik när vi pratar om de här språken som är roliga. Så här, igenkänningshumor.
Mm.
Ja. Bra går det i alla fall.
Ja, jättekul.
Jag har också tagit mitt koncept från YouTube. Stylingen. Yeah. Jag åker hem till följare och stylar dem.
Ja, men det har jag sett ju.
Så det gör jag mycket på TikTok då.
Mm. Kul.
Mm. Det är skitkul att få ge tillbaka. Alltså, det var ju det som de flesta skrev till mig under tiden jag gjorde de här YouTube-videorna. Var bara, när ska du styla följare?
Mm.
Och det blev liksom aldrig naturligt för att det var så otroligt mycket jobb kring att göra de här videorna hemma. Så att jag också skulle åka iväg och styla folk i andra städer.
Mm.
Det var liksom, det kändes inte rätt då. Men det känns verkligen rätt nu. Och det är jättekul.
Mm. Vad kul. Men om man tar tillbaka, du sa att vissa saker stod på din to-do-lista, andra saker gjorde du av hjärta.
Mm.
Vad är det egentligen, vad gör du av hjärta? Vad är det roligaste liksom, eller det viktigaste för dig?
Jag skulle vilja säga att allt innehåll jag gör till kanske 90% är extremt autentiskt och något som ger mig driv, energi och glädje och som också ska sprida glädje. Sen de här andra 10% är ju samarbetspartners som vill dra i mig hur jag ska säga saker eller vad det ska vara för bakgrund eller hur länge koden gäller och sånt där som jag kanske inte brinner för lika mycket. men jag skulle aldrig göra reklam för något som jag inte tror på. Det kunde man ju däremot göra i början. Det tror jag många influencers känner igen sig i, att man får hem någon IPL-maskin som ska ta bort hår och sen så säger man bara att den är det bästa man någonsin provat. Mm. Fast den funkar inte liksom. Men jag har verkligen kommit till en punkt där jag trivs med alla samarbeten jag gör och jag känner att jag gör rätt saker. Liksom. Det känns autentiskt, det känns rätt det jag gör.
Mm.
Jag tycker om mig själv i sociala medier, liksom. Den jag är där. Men sen så är det ju massa tråkiga grejer att läsa igenom kontrakt och också att man måste tänka att inte bli trampad på av samarbetspartners. Mm. Eller, alltså, man måste ha självrespekt.
Mm.
Så det har jag jobbat mycket med. Att inte bara säga ja och det blir bra, jag kan spela om och jag kan göra det här. Vet så.
Mm.
Så att jag har ju, det har ju växt fram en otrolig affärskvinna i mig.
Mm.
De har också öppnat massa mer dörrar. För jag märker att folk i branschen hör av sig till mig. Alltså andra influencers med frågor och sånt där. Så att det verkar ju ha märkts på mig på något sätt då. Att jag har koll.
Mm. Liksom.
Det är kul.
Mm.
Den rollen trivs jag väldigt bra i. Stora systerrollen.
Ja, men du har hållit på ett tag och du är väldigt produktiv.
Mm.
Har du några hacks eller några tips på hur man liksom får ut innehåll hela tiden? Hur man orkar när man är trött eller hur man får idéer när man inte har några?
Jag har nog många som jag lever efter. Och som jag märker att när jag inte lever efter det så mår jag inte bra och det blir inte bra. Det behöver inte vara i inbördes ordning, men till exempel är det ju viktigt att sova bra och att inte dricka för mycket, alltså inte festa för mycket, som ju är lätt att göra om man till exempel precis har blivit känd eller varit med in i reality eller sådär. Då blir man inte produktiv. Så att jag försöker verkligen att när det är fest så lägger jag energi på det och sen så vet jag att dagen efter kan jag inte jobba. Alltså jag skulle inte jobba bakis för att då gör jag inte det. Det lyser inte i mina ögon. Och det är det som är mitt varumärke. Det är då jag tjänar pengar. Det är då jag mår bra. Det är då följarna vill följa mig. Men också kanske ha personer runt sig som är kreativa. Jag har ju som sagt två tjejer i mitt bolag. Som en är jätteduktig på ekonomi, koordination. Heter det så? Hon koordinerar. Koordination kanske mest i kroppen. Men som liksom sköter schema och har koll på koder och länkar. Och sen har jag en annan tjej som heter Hanna. Som har varit här i podden förut ju. Som är liksom en förlängning av mig. När vi träffades så var det verkligen som i Emil, du vet sådär. När han möter den där lilla pojken på den där grinden.
Ja, just det.
Det var bara såhär, det var som att man såg en spegelbild av sig själv.
Ja.
Inte då utseendemässigt, men liksom, wow, här är en person som är ändlöst kreativ, slarvig, högljudd. Liksom jag bara kände såhär, henne. Så jag ringde ju till henne. Hon producerade en YouTube-serie som jag och min man hade. Och då ringde jag till henne och sa, vad vill du ha för att jobba heltid hos mig? Och så började hon göra det.
Du headhuntade henne direkt.
Ja, verkligen. Cool. Nej, men så att ha människor runt sig som peppar en. Och det kan man ju tycka så här, men om man är liten influencer, hur ska man ha råd och sådär. Men man kan ju också ha anställda på provision, till exempel. Alltså säljare och sådär. Så att det finns ju sätt. Eller bara att man träffar andra influencers som är ungefär i samma storlek. Så man kan peppa varann och spela in också samarbeten ihop. För jag tycker, jag gör ju ofta samarbeten med min man, jag gör samarbeten med Hanna, jag gör samarbeten med min syrra ibland. Jag har tagit in ja, men olika kompisar och andra kändisar egentligen under hela min tid i sociala medier. Och det skapar ju, för den som tittar blir så himla så här, åh, de där vill jag vara som. Det är mycket starkare än den där. Så fort man är två eller fler så blir det så, oj, det där gänget. Det blir liksom,
just det.
Så det skapar både energi för mig när jag spelar in, men också en gratis energi på något sätt för den som tittar. Att så här, aha, vad har de där för dynamik? Det är mycket mer intressant att kolla på två som pratar än en som pratar rakt i kameran. Ofta. Så det kan vara bra. Men sen också, alltså det viktigaste är ju att göra det man tycker är kul. För man orkar inte vara liksom någon annan under en längre period. Man orkar inte göra något som man inte är bra på under en längre period. Så att vara sann mot sig själv. Alltså kanske skriva ner så här, vad är jag egentligen bra på? Vad tycker jag är kul? Hur mycket av det gör jag? Och om man inte gör så mycket av det så kanske det är dit, i den riktningen man ska gå åt. För det tror jag hade kunnat gjort bättre de här 4 åren. Att inte bara gå på, jag ska bli känd, jag ska bli stor, alla ska se mig. Jag är så bra förebild och härlig och gud, alltså sådär. otroligt mjuka tankar, men som var liksom min verklighet. Hade jag tänkt mer, vad är jag bra på? Vad kan jag förmedla? Mer än bara min, liksom, mitt intensiva self. Så hade jag kanske kommit på stylingen snabbare. Men jag vet inte om det hade varit rätt i tiden heller.
Nej, just det. Det känns som att ganska många går i den fällan att man lägger mycket tid på fel saker. Liksom.
Man har ju inte erfarenheten.
Nej.
Så det är som att man är, egentligen när man gör någonting nytt så är det som att man är tonåring och ska bli vuxen. Det är så här, man kan inte säga till en 14-åring bara, du ska inte gå på den här festen. Det, är inte, det kommer inte bli bra för dig. Liksom, då står ju fönstret öppet 5 minuter senare så har han rymt ut. Det spelar ingen roll. Man måste liksom göra allt det där för att veta vart man inte vill vara ju. Eller vad man inte vill göra. Så det är ju lika viktigt. Så det är också så här, låt det ha sin gång, men gör inte saker som gör dig olycklig. Det är väl det som är det viktiga, tycker jag.
Är det lite då så att du har tagit in de här tjejerna för att hjälpa dig, delvis för att du själv ska kunna fokusera på det som du, där du skapar mest värde liksom?
Absolut. Ja. Så fort jag sitter och liksom läser igenom en brief på engelska eller gör någonting, då blir jag ju dränerad.
Ja.
Och då är inte jag en kreativ person längre. Och då gör inte jag ett bra jobb. Så det är ju ovärderligt för mig att ha en person som läser igenom briefen på engelska och skriver svenska, 10 svenska punkter till mig. Som jag kan läsa och vara superkreativ. Och dessutom ha med Hanna när vi spelar in. Så vi bara kan skratta här. Och liksom, det är ju, jag förstår att det är ett privilegium att jag kommit dit där jag kan ha det så. Men det för mig är det, jag hade inte kunnat hålla på så här länge om det inte var så. Jag hade, det är så många i branschen som jobbar själva. Och jag fattar inte. Det är många jag känner bra som jag vet också är mindre strukturerade än vad jag är. Och de är så olyckliga på så många sätt. I vissa delar av deras jobb. Och jag blir bara såhär, men anställ någon. De säger, de har inte råd. Men om du anställer någon så kommer ju den kunna hjälpa dig att jobba. Och då kommer du få råd. Så att man måste också våga ta det steget. Att skapa hjälp.
För ibland kanske det är enda steget framåt också.
Ja.
Alltså det kommer bara, du kommer tröttna. Eller inte orka längre.
Ja, men hur länge orkar man själv helt ärligt? Alltså det är liksom, men jag vet bara, alltså, är jag hemma i 4 timmar själv så börjar jag få konstiga tankar. Alltså man behöver ju liksom spegla sig i någon.
Ja, men jättebra tips. Så ta hjälp av någon, eller liksom hitta någon i alla fall som kan ge lite feedback då. Om man inte kan ta in någon.
Ja, man kan prata om det som känns jobbigt. Prata om hatkommentarer. Prata om den där samarbetspartnern bad mig spela om 2 gånger. Hur ska jag göra? Hur gör du? För man kan inte prata alltid med en förälder eller en pojkvän eller syskon. För de tror att vi bara tar en bild och lägger upp. Så att det är viktigt också att få gehör för ens känslor. Och det kan också lätt bli att, ja, men du är ju influencer, alltså att kompisar kanske blir avundsjuka eller tycker att det man gör är liksom att man är för mer än någon annan. Och att man då ska klara det. Att du, så, men ska du verkligen klaga på de där hatkommentarerna? Men ens känslor är ju på riktigt. När jag som influencer blir ledsen över ett hat så är det ju, jag blir ju ledsen på samma sätt och det känns ju lika i mig som att någon blir ledsen av att man blir retad i skolan till exempel. Så att känslorna måste ju också värderas lika och det är viktigt att ha människor runt sig som gör det.
Om man, någon.
Är det du nu?
Ja, ja.
En kompis.
Om jag känner en snubbe. Nej, men om någon som lyssnar nu skulle vilja bli influencer, börja jobba med det och då tjäna pengar också på det. Vad skulle du ge för råd?
För det första, gud vad kul att den vill det. Och det finns jättemånga chanser. Det känns som att många säger så här, men det är så himla svårt och du kommer aldrig lyckas, och man kanske har de känslorna själv, men det är också jättemånga som lyckas.
Mm.
Och är man ihärdig och rätt man för jobbet, så är det inte så himla svårt. Det tar bara tid och man måste hitta rätt.
Mm.
Så med det sagt, så först måste man ju bli av med eventuella hjärnspöken, vem man är som influencer, och förstå att man kommer inte bli stor första dagen.
Mm.
Så det kommer vara folk som säger saker på förfester, släktmiddagar, allt möjligt sånt. Att det liksom på något sätt är pinsamt att man försöker bli en influencer.
Mm.
Eftersom det narrativet i Sverige, säkert världen, är att en influencer är något dåligt. Det finns ett extremt influencerhat ju.
Mm.
Så att det ska man vara beredd på och jobba med redan från början. Man ska vara säker på att det är det här jag vill göra, och också stå upp för det.
Mm.
Så det tycker jag egentligen är det viktigaste, för det kommer vara det största hindret att orka fortsätta.
Mm. Att stå för att man försöker.
Ja, exakt. Ja. Och det är ju pinsamt i alla branscher.
Mm. Men jag skulle ändå tro att det är lite mindre pinsamt att typ skriva låtar.
Det är ändå, ja, men liksom... för det är det tysta. Det enda du vill här är att man ska se dig.
Ja.
Så du kan inte göra det här i smyg.
Nej,
det
precis, är det. Exakt.
Utan du håller på nu att prova göra någonting som du borde göra i skymundan, men som du måste göra inför massa folk, för att du vill att massa folk ska se. Det är väldigt liksom komplext. Så det är nummer ett. Nummer två är väl egentligen, som jag sa innan, skriva den här listan, vad man är bra på. Ja. Vad är unikt med dig?
Mm.
Har du kanske en dialekt? Det går ju skitbra till exempel på TikTok. Alltså göra videos där man inte ens ser ansiktet, bara filma saker med en rolig dialekt.
Mm.
Alltså du får 10 000 views direkt.
Mm.
Men också spendera mycket tid på plattformarna. Mm. Lära sig, vad finns det för olika sätt att uttrycka sig? Liksom, vad funkar, vad funkar inte? Det är som att gå en utbildning ju. Mm. Man kan inte bara börja och tro att man kan det, för det finns jättemånga människor som kan bättre än de som inte har gjort det förut.
Mm.
Så skapa sig information och erfarenhet genom att titta.
Mm.
Sen måste man ju bara prova, det är så jävla läskigt.
Mm.
Det är verkligen det. Men ta sig själv och skruva upp lite grann.
Mm.
Liksom dubbla sin egen personlighet. Var inte någon annan, men överdriv dig själv.
Mm.
Och om det då är att du är lågmäld eller högljudd, så det spelar ingen roll. Men för att nå igenom bruset så måste du vara något annat än det som alla som går i ens klass eller är på ens jobb.
Mm.
För de vill inte folk kolla på, helt enkelt. Ja, men så är det ju.
Mm.
Punkt slut. Alltså, vissa vill kolla på dem, deras egna sambos och sådär. Men inte en så pass stor skara. Om man har stora mål med att jobba som influencer heltid, så måste man vara unik.
Mm.
Och alla är ju unika.
Mm.
Så man behöver ju bara hitta, vad är jag unik med? Och då behöver man också väldigt god självkännedom. Och det kan vara läskigt.
Mm.
Jag lär mig jättemycket hela tiden från folk som berättar för mig, olika coacher eller olika management och sånt där, som bara så här: du måste bli bättre på att göra det här. Eller när du gör det här är du jättekarismatisk. Mm. Och jag har ju ingen aning om det.
Nej.
För det är svårt att se sig själv utifrån. Så att det är viktigt också att ta hjälp, men det kanske är i nästa steg.
Men att skaffa sig en uppfattning av hur man uppfattas liksom.
Ja, alltså jag tror att en riktigt bra influencer är antingen någon som har väldigt god självkännedom eller väldigt dålig.
Ja.
Det är liksom succé.
Just det.
Då kommer det gå bra.
Ja, men då är man lite så här ett kraschande plan liksom.
Ja, men många blir ju stora av att de inte förstår skärmen i dem själva.
Mm, just det.
För att återgå till exempel till Samir som jag tog upp innan, så är ju han ett praktexempel på det. Att han är bara lite snurrig, jättesnäll och ser bra ut.
Mm.
Och pratar gärna.
Mm.
Och då blev det bara så här, återigen, alla stjärnor stod rätt.
Mm.
Och då blev det som det blev.
Mm.
Så att han har ju inte självkännedom. Idag har han säkert det.
Mm.
Och jag tycker jättemycket om honom, känner honom. Men hans storhet i Paradise och efter Paradise var ju verkligen hans dialekt. Och att han inte riktigt förstod vad han kunde säga och inte, helt ärligt. Ja.
Mm.
Så att man kan bli känd för mycket.
Ja.
Men tjäna pengar frågade du också om, för samarbeten och sånt. Det har ju blivit jättestort, bara i år har jag märkt, att företag vill ha ditt då, eller mitt material för att använda i sina kanaler.
Just det.
Det har verkligen bara sprängts.
Mm.
Jag tror att företagen har märkt att de tjänar mer på att annonsera ut till flera hundratusen än att betala en stor summa för att den ska visas för då de viewsen som hamnar hos mig till
just
exempel.
Det. För där har de inte kontroll heller på hur många som ser det.
Nej, men precis. De kan inte betala sig till det.
Nej,
utan då betalar de mig ett visst antal tusen kronor.
Mm.
Och sen så blir det det blir. Och då blir det mellan 50 och 250 000 views. Och det kan inte jag lova heller.
Mm.
Men om de däremot köper en video av mig för samma pris, men som de kan ha kontroll över hur många det syns till. Så det har verkligen företagen börjat gilla, och det är ju bra för nya kreatörer. Att man helt enkelt jobbar med bara att göra innehåll för företag.
Just det.
Inte som känd person då. Mm. Utan man får hem då Kajas produkter och så visar man hur det blir glow. Och sen så köper Kaja den videon för några tusen för att lägga upp på sina kanaler.
Just det. Och det är ju bra då för kreatören, för att de inte måste ha en jättepublik från start för att få...
Ja, precis. Men det kan också vara en grej i början, att man både säljer på sin egen kanal. Ja. Om vi säger att man har en TikTok med 10 000 följare, man är på väg upp liksom. Mm. Och man får kanske mellan 2 000 och 20 000 views. Om vi säger en sån influencer. Mm. Där har du verkligen en lucka att höra av dig då till Stronger och säga, jag kommer göra en video som jag tar 2 000 spänn för. Nu bara säger någonting. Mm. Men ni får också köpa den för 2000 till. Och då kan ni annonsera med den. Mm. Då har man plötsligt fått dubbelt. Mm. Och de har fått ut material som de kan annonsera på. Under en månad kanske. Eller sådär.
Just det. Och då publicerar de den också.
Då använder de den som en annons. Alltså de lägger in i Meta på Facebook. Mm, så de publicerar inte den. Man kan ju också skicka en kod. Man får ju som en annonskod. Alltid när man lägger upp på TikTok. Mm. Och den kan man skicka. Och då när man trycker på den annonskoden så står det, hur länge vill du att folk ska få använda den här? 7 dagar, 2 veckor, 1 månad, 3 månader. Uh-huh. Och då kan man ju sälja den till exempel i 3 månader med den här koden. Så då skickar man den till dem och då får man själv in viewsen till sin video.
Mm, just
så
det.
Då om den här då mikroinfluencern har fått 8000 views på sin video, skickar den här koden, tar betalt för det då, för de får ju boosta upp den här videon. Då får man dessutom views på sin egen kanal. Mm. Så det är ju verkligen, det är ju en väldigt bra förlängning att tjäna mer pengar och få mer views.
För samma jobb. Ju,
precis, ja,
egentligen.
Precis.
Ja, det är jättebra. Mm. Lite väl konkret kanske. Men hur tycker du man ska prissätta det? För man har ju gjort videon en gång. Ska man ha lika mycket igen för att de ska få sälja annonser på den? Så att säga?
Ja, alltså det beror helt... Alltså, alla har ju sina egna priser. Mm. Det finns ju liksom... Det finns ju ingen... Man kan inte gå in på influencerpriser.se och kolla vad man ska ta. Även om många mediebyråer försöker så här, för en like eller för en view så får du det här. Det där går ju fet bort. För folk är ju... har ju olika mycket värdefulla tittare. Men ja, jag tycker absolut man ska ta bra betalt för att företagen får använda ens ansikte i sina annonser. Sen beror det såklart på hur länge. Är det en vecka bara, kanske man inte behöver ta lika mycket som för själva videon. Men ska de ha den i 2 månader? Alltså de kan ju tjäna hur mycket som helst på den här videon. Så att det tar betalt.
Pynta.
Ja, då får de pynta. Ja. Men också en till grej, också våga, för det gjorde jag mycket, våga göra samarbeten för väldigt lite pengar. Alltså istället för att säga till ett företag, ja men jag tar emot de här kläderna för att man är glad för kläderna eller vad det kan vara. Gör den här videon och så är man nöjd för man fick någonting då i produkter. Kanske våga säga, jag vill ha kläderna plus 800 kronor. Då har man i alla fall börjat komma igång att tjäna pengar. Och det är lättare därifrån sen nästa gång att säga, ja, men kan jag få 1 och 5? Eller om ni också får annonsera med den här, då vill jag ha 2000. Alltså börjar man ta betalt så är det väldigt mycket lättare att lägga till 100 lappar, sen 1000 lappar och sen plötsligt är man uppe över 100 000.
Ja just det, alltså själv, för en själv lite mentalt. Att, ja men,
men också man ska ju få betalt för jobbet. Alltså om ett företag är beredd att skicka kläder till en eller produkter, då är de också beredda att betala 1000 spänn. För det är ingenting för dem. Men det kan vara väldigt härligt att göra ett samarbete och fakturera genom frilansfinans eller vad det kan vara för att man inte har sitt företag och få ut 500 kronor som man kan gå ut och dricka drinkar för. Det är ju en jävla känsla. Och det är en sån himla härlig inkörsport till att liksom bli entreprenör och kanske starta eget bolag i framtiden.
Fanns det något ämne eller någon fråga du trodde vi skulle komma in på som vi inte har varit inne på?
Nej, jag tycker alltid det är så olika när man gör såna här grejer. Vissa är fokuserade på saker som har varit jobbigt och vissa vill höra. Men din podd handlar ju om hur man blir fucking influencer.
Ja,
det är det vi har pratat om.
Exakt, jag tänker det.
Ja. Nej, men en grej som kanske kan vara inspirerande är ju att när jag slutade styla på YouTube 2021 typ. Då hade jag för 1 år sedan träffat min nuvarande man Henrik som är realitystjärna i Norge.
Just det.
Så han kom ju från Norge där han har varit med jättemycket i tv. Han hade varit ihop med någon tjej i Skam och det hade varit liksom, han hade blivit väldigt stor. Och i Sverige så är det ju mycket mer uppdelat i så här fin och ful kändis. Alltså influencers är inte så mycket med i tv-produktioner. Då är det ju liksom, det är de här man får vara med i. Då är det Fångarna på fortet, vad heter den? Svanskamp.
Svanskampen. Vad heter det?
Ja, men Gunde Svans kompani. Ja. Det finns ju några sådär. Ja. Men i Norge är det så här, har du varit med i Ex on the Beach så får du vara med i Skal vi danse? Alltså, mm. Så jag tycker ja, det är liksom... Ja. Mm. Och så är det ju inte i Sverige. Det är verkligen så att vissa events är realitystjärnor på. Mm. Vissa events är bara artister på. Det är mm. väldigt uppdelat. Och att få in den kulturen från Norge in i min relation från honom. Där han var så här, det är klart att du kan ha din egen show. Det är klart att du kan vara med i Let's Dance och såna här grejer. Och jag bara så här, nej, vadå? Jag är bara en blond influencer liksom. Att jag har blivit också matad med det där influencerhatet. Matad med vad mediehusen vill se och inte. Mm. Det gjorde att jag fick sån himla kraft att våga tänka att okej, men vad vill jag göra nu när jag slutar styla? Jo, jag vill bli programledare. Jag vill bli tv-profil. Jag vill alltså vara med i olika tv-program. Mm. Och så fort jag bara skiftade fokuset dit och fick det självförtroendet från honom, bara liksom inte den här blockeringen att jag inte kan, då hände ju allt det där. Alltså då skapade ju vi den här själva, den här reality-showen för det första på YouTube, som är den första reality-showen någonsin i Norden, alltså med synkar och sådär. Mm. Hyrde in värsta produktionsbolaget, samma som har gjort liksom Robinson och sådär, och Hanna coolt, som producent. Mm. Och så sålde jag bara, jag hade ju redan alla samarbetspartners från stylingen som ju ville lägga sina pengar på mig som de vet att det har gått så bra. Mm. Så jag bara fortsatte jobba med dem i den här serien. Så att våga skifta fokus, våga ta bort de här, alltså de här förutfattade meningarna som man har i huvudet om sig själv och om branschen.
Om att det inte går.
Exakt. Typ. Men också att göra det själv. För att jag var i kontakt med jättemycket olika produktionsbolag att såhär, ni borde ta in mig och Henrik. Vi har liksom våran, alltså ni kan få både norska och svenska marknader med oss. Vi har precis förlovat oss. Alltså det är klart att ni vill jobba med oss. Mm. Och det var jättemånga som var intresserade, men de ville knappt betala. Mm. Och då blev det bara så här, det var så en känsla som att vi skulle vara glada att de tog in oss i de fina rummen typ. Mm. Och jag bara kände så här, alltså de prenumerationerna som jag kommer fixa åt er, alltså du vet, jag kände bara nej, det här känns inte rätt. Så då bestämde vi oss för att vi gör det bara själva.
Det är coolt.
Vi gör en tv-produktion på YouTube. Och det blev ju så lyckat. Och så, då fick jag också ur det där systemet på något sätt. Nu har jag haft min reality show, jag vet vad det är. Mm. Det var kul, men det var också skitjobbigt. Mm. Så jag har inte liksom den drömmen kvar. Mm. Och då kunde jag ta tag i nästa. Och där är jag nu.
Mm. Coolt.
Det är lite kul. Ja.
Och vad är det då? Är det
men jag vill jobba som programledare. Och det är ju verkligen liksom på gång. Alltså jag har ju olika management som tror på mig och liksom sitter i olika möten och så. Så det finns inget konkret än. Nej. Men det är verkligen, det bubblar liksom. Ja, och jag gillar den tiden också. Mm. För det jag känner igen den från de här åren när jag, liksom, innan jag började med YouTube. Mm. När jag känner att något kommer komma. Mm. Jag vet det så himla väl. Och idag kan jag vara lugn i den känslan på ett annat sätt än vad jag var då. För då kändes det som att jag inte hade nått. Nu har jag ju redan allt. Jag är egentligen nöjd. Mm. Jag har en fantastisk lägenhet. Jag är jättenöjd i min relation och otroliga vänner. Jag har fått gjort så mycket. Mm. Jag är så tacksam för det jag har varit med om redan. Mm. Så nu kan jag vara mycket lugnare i att så här, jag vet att resan fortsätter. Och jag vet att jag kommer få det jag vill, helt enkelt. Och det känns jävligt fett.
Ja, det låter fett. Ja. Gött ju. Vad kul.
Ja.
Men okej, okay, men kan vi inte göra så här då? Att du får ta på dig programledarrollen här och avrunda det här.
Okej. Okej, okay. Okay, Emil, tack så jättemycket för den här veckan.
Ja,
du har
tack.
Varit fantastisk.
Ja.
Och vi vet ju att nästa vecka, då kommer det en ny gäst.
Jajamän.
Vem har vi?
Då blir det Daniel Paris.
Det är Daniel Paris? Mm. Mm. Härligt, vad ska han berätta om det?
Ja, det, jag vet inte.
Det får vi se.
Jag tänkte att han skulle få det utrymmet själv.
Han har nog mycket roligt att prata om, ja, det tror jag. Ja. Toppen. Hörrni, ha det så bra. Tack för att ni lyssnade.
Ja. Och sista grej bara. Om lyssnarna vill följa dig och de inte redan gör det, så söker man på...
Lisa Borg.
På alla överallt. Plattformar.
Ja. Mm. Jag har köpt mig till.
Gött.
Ja.
Då, ja, men tack så mycket.
Tack själv.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.